Varmt välkomna till Musikbranschpodden, där vi idag har avsnitt nummer 40 och den stora äran att ta med Stims vd, Karsten Dyrberg Nilsen. Varmt välkommen.
Tack för det.
Uttalade jag namnet rätt?
Ja, det är väl bra nog. Det är faktiskt gammal svensk namn, så det går fint.
Ja, perfekt.
Jättekul att vara här. Tack.
Ja, jättekul att ha det här. Har året startat bra?
Året startat jättebra. Jag tycker vi börjar se att det är många initiativ vi har gjort på Stim börjar få verkning. Många cool saker på gång där.
Spännande. Vi ska ju ta upp några av dem.
Yes.
Och mycket utmaningar också.
Jättemånga utmaningar.
Allt som har med plattformar att göra och alla de här termerna som value gap och transfer of value och safe harbor. Vad betyder allt det? Ja. Tänkte vi att vi ska prata om. Härligt. Men först, en kort presentation. Vem är du?
Som sagt, jag är vd på Stim. Och det har varit sedan 3,5 år tillbaka. Och där flyttade jag här till Stockholm från Köpenhamn. Innan dess var jag i en annan organisation som också jobbade med musikrättigheter. Och innan dess kommer jag helt utifrån, jag är inte musikbranschmanager innan jag kom till det som heter NCB, eller heter NCB i Danmark. Jag ansvarar för en helt fantastisk organisation idag, en organisation som kämpar för en idé om att musiken har ett värde, ger ett värde till både oss som manager, till samhället, till företag som använder musik. Och det ansvar har jag att lyfta och det tycker jag jättemycket om.
Kul att höra. Och som du sa, din roll på Stim är ju vd. Betyder det, alltså innebär en vd-roll på Stim precis som vilken annan vd-roll som helst? Eller finns det någon skillnad där?
Väl till 50% är det ingen skillnad alls. Alltså jag behöver leda en organisation, jag ska ta med personalfrågor när de uppstår, jag ska lägga en strategi för det som ska göras, jag ska prioritera resurser, jag ska göra val, jag ska leda en ledningsgrupp, se till vi har rätt människor på plats. Allt det här som ligger i vd-uppdraget. Men der ligger också 50% som inte är alls som andra vd-uppdrag. Och det är ju när man jobbar i en typorganisation som Stim, där jobbar man mycket intresseburen, man har ganska starka känslor runt det man gör. Och även jag som vd upplever ju att jag gör någonting som är mer än bara det att jobba för någons profit. Jag jobbar för att den här idén jag pratade om, att någonting har ett värde, någonting som har ett större syfte. Och det är väldigt, väldigt starkt och jag tror inte alla vd:er upplever det. Så det är lite annorlunda.
Ja, men du måste ha en väldigt så här stark passion för just musiken också på något sätt, eller?
Ja, det är lite roligt du frågar, för det, jag kan säga så här, jag har en jättepassion för konsten och kulturen i samhället. Alltså, och jag tror musiken är en del av det, så min bränsle kommer inte från att jag har stark musikintresse. Min bränsle kommer ifrån att jag tror på att vi genom gemenskaper, som musiken ju är, får en mycket, mycket stärkare samhälle. Vi håller ihop, vi förstår varandra bättre, vi uttrycker oss genom exempelvis musiken. Det kan också vara andra kunstformer. Och det tror jag verkligen, det tror jag verkligen på. Och det är en del av. Jag ser till att i det här fallet att musik kan skapas. Jag ser till att de som gör musiken får en ersättning för det, eller åtminstone är med till det. Och det känner jag starkt för. Och det är någonting, det är lite förvånande, för jag kom helt utifrån, jag kom från ganska kommersiella företag tidigare och kom in i den här branschen ganska tillfälligt och trodde egentligen bara jag skulle vara här ett par år och så vidare i en karriär inom vanliga kommersiella industrin. Men jag stannade upp och fick en så varm känsla och blev mött av så många människor som brände för det de höll på med. Jag tänkte, nej, här skulle jag gärna vilja fortsätta jobba. Så jag fortsatte in i branschen och kom längre och längre in. Och idag sitter jag här i Stockholm i Sverige som vd för en organisation som omsätter nästan 2 miljarder. Mm. Det är ganska fantastiskt, en resa.
Ja, verkligen. Och började den då på NCB?
Den började på NCB. Ja. Jag var advokat innan.
Okay.
Och hade inte jobbat med upphavsrätt eller sådana frågor. Var det man kallar affärsjurist. rådgivare till företag inom bolagsrätt, sådana saker, mycket köp och sälj av företag. Och jag tröttnade på det, sökte någonting annat och helt tillfälligt hade jag en kompis som var rekryterare, som höll på att rekrytera den här vd-rollen till NCB. Och jag tänkte, fasen, det kunde vara roligt att få ansvar för 60-70 människor och se om man kunde egentligen hitta lösningar på de utmaningarna som musikbranschen var i, är i, och som särskilt de här kollektiva förvaltningssällskap som STIM också är. Träffar på varje dag. Vi håller på i en bransch som är under stor, stor förändring. Och NCB var i spydspetsen av de förändringarna. NCB licenserade, eller licenserar mekaniseringsrättigheterna. Nu har, jag vet, du har haft Örn Englund, Örn Strandberg inne och berättade om det.
Exakt.
Och de här mekaniseringsrättigheterna, det är ju inspelningsrättigheter, eller rättare, det är inte inspelningsrättigheter, men det är när man gör inspelningar man har behov för mekaniseringsrättigheterna. Och eftersom CD-skivorna inte säljs längre, jamen, där förlorade man sin affärsmöjlighet där på NCB. Och det skulle vi hitta lösningar på, och det var jätteroligt att vara en del av.
Vad tar du med dig från tiden på NCB?
Jag tar med mig att dels fick jag för första gången uppleva det här med att få en organisation motiverad, även om vi kunde se en framtid som inte så särskilt lys ut. Och kunde motivera och hitta lösningar i ett mycket, mycket svårt läge. Den där chansen att vara med att påverka någonting, oavsett att det inte, som sagt, ser särskilt lyst ut eller framtidsmöjligheterna inte är åpenbara, faktiskt att hitta lösningar för det bäst möjliga ut av en situation, det tar jag med. Jag tar också med den här färgrikdom som är i den bransch vi är i. Plötsligt kommer jag in som ju inte har jobbat med konstnärer på det viset förut, inte jobbat med musikförlag, kommer in och får en styrelse som består av sångerskor, eller det är ju musikskapare alla, men någon har haft en karriär både som kompositör och sångerskor, eller de har suttit och gjort filmmusik, eller de som nu, du har Erik, hade Erik Hasselqvist inne, som har varit i branschen i 30 år och helt ingrodd i musikbranschen. Sådana människor hade jag inte träffat förut, att få lärt att känna sådana människor, en sådan färgrikdom. Mm. När man kommer från advokatbranschen, där är det ganska monokolor, ja. Samma färg är det mesta.
Och nu då, vad är det bästa med din roll idag?
Men det är fortfarande den här komplexiteten som är i allt vi gör på STIM. Vi kan inte göra något i ett hörn utan att det påverkar någonting ett helt annat ställe. Det är den här komplexiteten som är i alla de relationerna som är. Det är jättespännande. Och så är det en enorm passion för musiken, för det man håller på med. Det är väldigt, väldigt enkelt på det viset att vara vd på STIM, för alla är så jättemotiverade. Det är enkelt att förklara när vi ska nyanställa att du här, du blir en del av någonting där du gör en skillnad. Så det är det absolut bästa. Det är så tydligt att om vi gör vårt jobb bra, jamen, så gör vi en skillnad. Mm. Så känner alla som är anställda på STIM, är jag övertygad om.
Häftigt.
Hur stor, det är häftigt.
Hur stor organisation är det?
Väl, vi är 130 anställda. Mm. Men sedan är vi också involverade i internationella samarbeten. Så vissa av de sakerna som tidigare gjordes av STIM görs nu av bolag där vi har en ägarintresse, istället för att direkt i full kontroll av allt som händer. Vi har gjort ganska många internationella sådana samarbeten för att möta de utmaningarna som är i marknaden.
Ska vi gå in på det här nu då med STIM och alla utmaningar? Vi gräver.
Yes, gärna.
Härligt. Men först då, kortfattat, STIM, ert uppdrag, hur skulle du beskriva det?
I grunden är vårt uppdrag ganska enkelt. Vi ser till att de som skapar musiken får skäligt betalt när deras musik används. Mm. Så det är en fråga om att få pengar in. Vi ska ut och licensera rättigheter. Vi ska, om ett produktionsbolag vill använda musik, jamen, och de använder vår musik eller den musik som vi företräder, där ska de kontakta oss och få en licens. Om du har en frisörsalong och vill spela P4, där använder du också vår musik för att ge dina kunder en bättre upplevelse. Där ska du ha en licens hos oss, de stora tv-bolagen, SVT, även Sveriges Radio. Vi har de nya stora digitala tjänsterna, Spotify, YouTube, Facebook. Alla de där behöver en licens, så vi ser till att få in pengarna. Och det är ju inte bara en fråga om att få in pengar, det är att få in bra avtal med dem som använder musiken, gör bra avtal. Och så det nästa steget är ju att få ut pengarna så rättvist som möjligt, så snabbt som möjligt. Och få ut så många pengar som möjligt av de pengarna vi drar in. Och i den enkla transaktionen är det ganska enkelt, men när vi ser till att vi kanske betalar ut pengar till 1,5-1,7 miljoner verk för året, musikverk. Mm. Då förstår man hur många olika människor som det är där tar del av de pengarna. Det är nästan en halv miljon rättighetshavare runt i hela världen som vi fördelar pengar till. Och det ska vi ju göra så det blir rätt. Och det är en stor utmaning. Och det är någonting vi ständigt ska utveckla. För den värld vi licenserar, de processerna som är runt, det blir allt mer komplicerade och komplexa, och vi ska försöka få till det. Och den sista delen av vårt uppdrag utöver att få pengar in och få dem ut, det är såklart att företräda upphovsrätten också. Så alla de som ansluter sig till STEM, vi har väl 85-86.000 anslutna idag, de har en förväntning om att vi företräder upphovsrätten för dem. Och det betyder att vi ska se till att vi har en lagstiftning som säkrar att det här som inte är naturgivet, nämligen att man får betalt när ens rättigheter används, att det håller också i framtiden. Och så en viktig del av vårt uppdrag är det här med upphovsrätten också.
Och om man skulle säga sådär, just det där med fördelningsregler, för ni har ju fördelningsregler kring just när du säger att betala ut till rättighetshavarna. Den är det ju många som utifrån sett sådär, hur fungerar det egentligen? Har ni något tänk kring just det här med transparens som blir mer och mer populärt och det ska finnas en väldigt synlighet?
Jag tror du med den frågan faktiskt har tagit någonting som har blivit allt viktigare. Om vi går 20 år tillbaka, där de som gjorde musiken inte hade så många alternativ. Där växte kanske fram en tradition där det här med transparens var inte särskilt viktigt. Eller åtminstone det var inte en prioritet. Men jag tror nu, om vi ska fortfarande ha en roll som en legitim samarbetspartner för de som skapar musiken, där måste vi bli mycket, mycket bättre på att förklara vad händer med den här krona som kommer in på den ena sidan och blir till någonting på andra sidan. Så vår ämne att förklara och kommunicera hur vi faktiskt fördelar pengarna är en av de stora utmaningarna vi har. Och det är ju inte bara att bli bättre på att kommunicera, för det ska vi såklart bli mer transparent, det ska vi såklart. Men det är också att vi faktiskt blir bättre på att fördela rätt. Och det i den enkla, som sagt, i den enkla transaktionen, den enkla låten som spelas där kommer ut i den andra änden, är det inte så problematiskt. Men om vi ser till att vi har kanske 42-45.000 aktiva licenser, vi har de här många musikskapare som ska ha pengarna i den andra änden. Där förstår man, att det snabbt kan bli ganska komplext. Men det är en absolut prioritet för oss.
Och någonting annat som måste ju vara, vi har ju sett jättestora förändringar i och med det digitala skiftet eller den digitala utvecklingen där många sociala medier har uppstått och även andra plattformar har skapats bara de 10-15 senaste åren. Och i och med det här så har det ju kommit upp mycket nya uttryck, mycket ny problematik som inte har funnits tidigare och som är just kopplat till hur ersättningen fördelas till rättighetshavarna. Och de här uttrycken, om vi ska börja med dem, ska vi ta en i taget?
Du är välkommen.
Ja, ska vi börja med den? Alltså, det är väl övergripande kan man väl kalla det för, just den som heter transfer of value.
Ja, og om vi går tillbaka till det jag pratade om här, så är den ju koppling egentligen till två av de delarna. Den har koppling till upphovsrätten, den har koppling till pengarna in på STEM. Transfer value som begrepp är ganska enkelt förklarat en fråga om hur stor en del av kakan ska de som skapar musiken ha, eller de som skapar innehållet på de här plattformarna ha. Der er ingen tvekan om at de her store platformerne, som har skabet under seneste åren, det er helt fantastisk for os som manager. Vi får tilgang til ufattbart mycket information, vi får tilgang til ufattbart mycket material, så der. Altså det er så enkelt at få tag i dag, så det giver et uhørt stort værde, og det skal de også have betalt for. Det vi er inde på, det er jo bare, at om de tager for stor en del af kakken, der får dem, som vi mener skal have en væsentlig del af kakken, der bliver inget kvar til dem. Så transfer value er i princippet en fråga om, hvor fordeler vi dem verden, som skabes gennem de her nye store tjenesterne. Så over transfer of value er et begreb, som vi jobber mycket med. Nogen kalder det value gap, altså der er en for stor skillnad på, hvad værdet er på det, vi kommer med. Vi repræsenterer jo musikskaberne, men man kan jo prøve om alle typer skaber af kreativt indhold. Der er for stor en skillnad på den værde, som vi ser, og den værde, som det skaber for andre aktører. Og vi ser det jo, vi så det tidligt med Apple. Apple formåede at bygge en affærsmodel, som var fantastisk bra, de var jättedygtige, da de anvendte musikken til at sælge hardware, telefoner. Og der var også nogen sorts værdetransfer der. Og nu ser vi, at Google tjener jo gigantiske summer på den data, som de får ind, gennem vores nødgjende af eksempelvis YouTube eller andre tjenester. Og der anvender de jo i princip vores indhold til at skabe den trafik, som der skaber den data, som der videre skaber en indtægt for dem. Og transfer value er en fråga om, vi ønsker at tage del af det værde, som vi er med at skabe.
Og då er det jo ikke det direkte økonomiske værdet, vi prater om, alltid heller.
Nej, just den här transaktionsdelen. Det är exakt, och det blir jättesvårt ibland att göra upp vad är rimligt här. Ja. Och det är ingen svar på den frågan. Så för oss är det ju en todelad process, kan man säga. Vi sitter ju vid ett förhandlingsbord och förhandlar fram bäst möjliga avtal, och vi har avtal med YouTube exempelvis. Många har annonserat avtal med Facebook också. Vi förhandlar såklart också med Facebook. Vi har aftale med Spotify, vi har haft aftale i mange år med Apple også. Så det er ikke den frågan, som er så vigtig her, men det, vi forhandler. Den frågan, som er vigtig, når vi prøver om transfer value, det er jo at se til, at vi har en lovstiftning, som giver bedst muligt støt for os, når vi sætter ved det her forhandlingsbord. At vi ser til, at vi er så stærke, som vi kan være. Og jeg får jo sige, at vi har rygvendt. Vi oplever, nu har du boet i Sverige mycket længere end hvad jeg har, men du har jo oplevet en tid, da ophavsretten ikke var, og man prøvede det om for ophavsretten, der havde man ingen chance politisk. I dag er det helt anderledes. Vi oplever, at politikerne forstår vores argument, de forstår, at om vi ikke ser til at have bra rammeværk rundt ophavsretten, bra lovstiftning, men så er der en risk for, at vi kommer at forlore det her skabende, som er så vigtigt for en knowledge-nation som Sverige eksempelvis. Så jeg tykker, vi bør få rygvendt for det, men vi måste kæmpe for det. Hver meter, hver centimeter, som vi skal tage her, måste vi kæmpe for. Det er ganske store kræfter, som virker imod os. Og derfor så anvender vi begreb som transfer value, som er forståelig. Man forstår, at der er en overgang af verden her, om vi ikke gør nogen ting. Så vi kæmper for at få til en ny lovstiftning, som er tydelig, og der man ikke kan stå bagom, hvor nogle ting var formuleret for 15 år siden i et europæisk direktiv.
Mm. Men då handlar det ju inte bara om Sverige heller, i och med att vi pratar om, alltså, nej, som Google och som företag är ju ett amerikanskt företag, och våran lagstiftning, jag tänker bara hur folk hänger med på hur vi påverkar med våran lagstiftning, EU-direktiv och sen Google som företag till exempel.
Men igen, man kan också säga att det är en av de helt, helt stora skillnader för en organisation som STIM. Om vi går 20 år tillbaka, där skulle man inte kämpa.
Nej.
Utanför Sverige.
Nej.
Där skulle man kämpa i Sverige.
Precis, och nöja sig där.
Och det, men idag har vi en totalt globaliserad marknad. Våra kunder, våra största kunder, även om Spotify är svensk i sin grund, så sitter huvudkontoret ju numera i New York, och det är ett globalt företag. Mm. Våra andra stora kunder är globala företag. Ja, men kampen står inte i Sverige längre, den står utanför Sverige. Den står i Bryssel, när vi pratar europeisk lagstiftning. Och även blir vi jättepåverkat av det som händer i USA också. Så du har helt rätt. Det här är en kamp som pågår i Bryssel i hög grad. Men där måste vi komma ihåg att sättet politiken utvecklas i Bryssel är ju att de nationella politikerna kommer ner och har åsikter om det ska vara höger eller vänster eller upp eller ner. Mm. Och i det här fallet om vi ska ha en stark lagstiftning runt upphovsrätten och musikskapande, eller vi inte ska. Och därför så är det viktigt för oss att de svenska politikerna kommer ner med den åsikt som vi menar är rätt och som vi menar säkrar bäst möjligt i den här världen. Och sedan är det, jobbar vi ju tillsammans med andra organisationer för att se till att de som jobbar mer europeisk i Bryssel också har del av vår åsikt.
Och till exempel nu Google, men det är inte bara Google det handlar om, eller hur?
Nej, alltså Facebook är ju också, om vi ser till hur innehåll delas i USA exempelvis, där tror jag, om jag kommer ihåg rätt, där är Facebook större. Så det är ju alla de här tjänsterna, men Facebook och YouTube är ju såklart två jättarna. Men vi ser ständigt nya modeller utvecklas, där man på något vis nyttjar innehåll som har musik i sig. Och för oss är det ju inte bara musik som när man lyssnar på musik, det är även den musik som är i anknytning till rörlig bild.
Exakt.
Och för oss, oavsett om det är den ena eller andra typen, är det ju ett nyttjande som där vi ser, här måste våra rättighetshavare få skäligt betalt. Och det är den utmaningen vi står med.
Och vart befinner ni er, eller var befinner man sig i den här utmaningen då? Hur långt har man kommit?
Jamen, som sagt, jag tycker vi har ryggvänt, men det är ju en kamp som pågår just nu. Det är en stor diskussion i Bryssel, i EU-parlamentet, i de olika delarna av den politiska beslutsprocess som leder fram mot att vi kanske för första gången under de senaste 15-20 åren kan få ett direktiv om upphovsrätt som faktiskt ser till att stärka upphovsrätten. Och det är den diskussionen som pågår just nu. Så vi är där vi förväntar att vi inom ett eller två år kanske har ett nytt direktiv på europeisk plan som heter Copyright Directive, eller ett nytt upphovsrättsdirektiv som sedan där ska implementeras i svensk lag. Och vi hoppas ju såklart att sättet man väljer att formulera sig där stödjer vår åsikt och våra tankar om att de som skapar det kreativa innehållet också ska ha möjlighet att få betalt.
Exakt, och då förhoppningsvis också att det gäller framtida, till exempel plattformar.
Exakt, det här är ju inte, alltså vi kommer inte se ett värde imorgon.
Nej.
Det gör vi inte. Så vi kommer att kunna se ett värde på lång sikt av att få till ett bra ramverk för våra rättigheter. Och man måste komma ihåg att det här är inte bara svart-vitt.
Nej.
Det här det kan vara enskilda formuleringar som används under en förhandling som någon påpekar, vet ni, vi behöver faktiskt inte betala här för att det står sånt och sånt. Och så säger vi, vet ni, vi håller inte med om att den här, det här direktivet ska tolkas på det viset. Men i slutändan är det lite osäkerhet. Och ju mer sån osäkerhet vi kan eliminera, ju stärkare står vi såklart i en framtidig förhandling.
Mm.
Och så mer komplicerat är det faktiskt inte avseende det här, men man måste förstå att vi kommer ju inte att fördubbla intäkterna för våra rättighetshavare imorgon, ja, även om vi får till en bättre lagstiftning. Men det är den här ständiga kampen. Mm. Och just nu har vi ett fönster, en möjlighet att få en förändring som går åt rätt håll.
Tycker du att det går för långsamt, om du, din åsikt, den politiska processen?
Det går långsamt.
Ja.
Men det här är också viktiga och stora frågor. Alltså, nu, vi pratade lite om hur jag hade kommit in i branschen, och jag kom helt utan politisk erfarenhet. Och jag har lärt mig jättemycket över de här 10 åren jag nu har varit i den här kollektiva rättighetsförvaltningsbransch. Jag har lärt mig lite om att man börjar ett ställe och hamnar inte alltid det ställe man tror när man börjar i de här politiska processerna. Men att om man har en ordentlig process, så är chansen för en bra kvalitet i utfallet också där. Det går långsamt, men vi är många som ska vara överens här, med 28 länder, eller hur många vi nu är i EU. Det är många länder som ska vara överens. Det är många politikere som ska känna det här, kan de stå inne
för. Ja. För det jag tänker är ju, hinner tekniken och hinner utvecklingen gå snabbare, så att man aldrig hinner i fatt med lagstiftningen?
Då tror jag också att du påpekar någonting som har lite bäring faktiskt. Jag tror det är svårt.
Mm.
Och det är ju därför det är utmanande att vara politiker också.
Mm.
Det är utmanande att följa med. Men det är inte det samma som vi inte ska försöka.
Nej, absolut.
Jag tror du har en poäng där han att vi ser en utveckling som går så snabbt och det är ju därför vi försöker korrigera det nu.
Mm.
Så det går så snabbt, så plötsligt står vi och ska använda argument som uppstod för 15 år sedan på någonting som inte har existerat.
Mm.
Eller bara har existerat i 8 år. Och där kan man säga, visste de som där satt för 15 år sedan och fastställde en direktivtext vilken betydelse det skulle få på någonting som de inte kunde förutse då? Och nej, det kan man inte. Men så är verkligheten, så är den, så vi kan inte göra det snabbare än så, tror jag, tyvärr. Vi får jobba med det vi jobbar med. Jeg tror en lite åt samma håll, så har vi ju som STIM också den utmaningen att vi ständigt ser nya modeller för nödvändigt av innehåll.
Ja.
Nu pratar vi om de här globala jättarna, men om vi bara ser till video on demand området, alltså rörlig bild på nätet.
Mm.
Sättet vi övergången från TV mot playtjänster är en annan utveckling som där hittills varje dag kommer fram nya sätt att nyttja innehåll på, nya sätt att göra innehåll tillgängligt för konsumenten på. Och allt det där vill vi ju inte bromsa. Vi försöker följa med i, hur ska vi licensera det här för att vi ser till att den betalning vi måste få för det här innehåll också kommer våra rättighetshavare till goda. Jättesvårt. Men vi måste bara köra på.
Ja.
För alternativet till inte att göra det är ju att vi får en situation där man inte har det här skött som behövs. Där man inte har de avtal på plats. Och det är det sämsta som kan hända. För vi kan se i de länderna som inte haft en stark lagstiftning eller försökt följa med, där urholkas upphovsrätten, urholkas musikens värde. Och man får inte den här cirkulation av medlen som går tillbaka till dem som skapar musiken, så ny musik, ny konst, ny kultur kan skapas. Och så vi måste kämpa för att försöka följa med så snabbt som det går.
Mm.
För alternativet är omöjligt.
Mm.
För där får vi ett alternativ där det i princip ingen lagstiftning är. Och där ska vi komma ihåg, det vi säljer är inte ett fysiskt produkt. Det är immateriellt, alltså det har ingen fysisk varelse. Det är någonting som är skapat i huvudet på ett människa.
Mm.
Och därför så så er det endast gjennom en bra lagstiftning og bra rammer rundt den lagstiftning, som vi har noen ting å selge.
Mm.
Og det er faktisk ikke svårt å forestille seg, for man kan gå til Afrika, man kan gå til Kina, man kan bare gå til Baltikum og se i länder der man ikke historisk har haft en stærk ophavsret, hvor mycket er musikken værd der?
Mm.
Jamen ikke mere end hvad man kan få betalt, når man står som artist på koncerten, eller når man får et bestillingsværk og skal leverere musikken til en produktion. Der er ingen anden økonomisk værde knytten, for der er ingen stærk ophavsret.
Mm.
Så det er ikke naturgivet, at vi skal have en stærk ophavsret, men vi tror på, at vi får et bedre samhælde, om vi har det, og det er derfor politikerne for mange, mange år siden besluttede, at det skulle man.
Mm. Jeg tænker med alt det her, du prater om, at hænge med i utvecklingen og att det blir viktigt för er del och framförallt politikernas del att blanda med framstående entreprenörer, idéskapare, innovationsprojekt och så vidare för att se och inte halka på efterkälken hela tiden, för att vara där i framkant och se vad som händer och hänga med liksom. Jag tror det blir viktigt att bjuda in sådana personer i alla de här olika samtalen.
Ja, där har du också en poäng. Jag tror det är en av utmaningarna, för vi är ju nästan 100 år gamle, altså, eller næsten, men over 90 år gamle.
Mm.
Og vi er jo på det vis en gammel organisation. Og det her med at bytte ind nytænkende kan være utmanende. For man kommer jo fra et sted og kan være lidt usikker på, hvad kommer der ud.
Mm.
Så en af dem utmaninger, vi faktisk ser som organisation, om vi skal prøve om det også, som stem, det er at få ind det her sæt at tænke på, få ind de her idéerne, være åbne for, hvad er det, der henter derude. Men samtidig også, vi har ikke ressourcer at springe på alt, som henter.
Nej.
Så forstå det, som henter, screene det, som henter i markedet. Se, hvad er det, som, hvilke er de største trendsene, som vi behøver forholde os til. Når jeg kom til NCB for 10 år siden, eksisterede Spotify jo ikke.
Nej.
Der var Apple den store kunden. Mm. Der var downloads-sorgen. Det var det, vi prøvede om.
Mm.
Man prøvede lidt abstrakt om, at strømmet musik kanskje havde nogen sorts fremtid, men det var både plus og minus og frem og tilbage. Der var ingen, som var sikker på nogen ting. Så vi har også haft affærsmodeller, som ikke har fungeret, siger den das. Så man kan ikke springe på alt, men vi måste blive bedre på at tage ind på en organisation, som stemmer, hvad det er, som henter yder. Og det holder vi på med at organisere, så vi kan gøre.
Om man lyssnar nu og er musikskapare, kreatør, hvad betyder alt det her for mig? Bør jeg gøre noget aktivt for at stödja det eller liknande?
Det er også en bra fråga. Jeg tror jo, at man i grunden skal se til, at man får registreret sine værk, når man har skabt dem. Man skal gøre det mycket snabbere, end hvad man har været van ved. Altså det er jo fra det øjeblik, vi ser det her fønster for, når musikken nødges. Den bliver kortere og kortere. Altså den kommer ud digitalt, og så løsnes den på. Om vi ikke har fået registreret værket, så er chancen for at vi misser nogle ting der i børjen, lidt større, end om vi får registreret værket. Så man behøver at registrere sine værk, så det er vigtigt i den her verden, for man skal forstå, at alt går snabbt.
Mm.
Det kan jo gå fra ene vekken har man ingen løsninger på sin låt, til man har milliontals løsninger. Om man har fået registreret sit værk, det kan man gøre selv hos os, så klart, men oftest er det jo musikforlogen, om man har samarbejdet med et sånt, som gør det for en. Se til at få dem her registreringer gjort så snabbt som muligt. Det er vel den konkrete, enkle sorg at gøre. Anders, så er det vigtigt for en organisation som STEM, at vi har støt, når vi tager kampen. Det er uafset om det er den ene eller andre, vi tager kampen imod. For en del af det at kæmpe for en stærk ophavsret, er jo faktisk iblandt at tage lidt brug derude.
Mm.
Tag en diskussion, vær åben med, vi har en anden årsigt end den partner, vi prøver med her. Vi har haft tvister, vi har hjemt tvister, for det er en del af den her kampen. Og hver gang, at vi tager dem her kampene, är det ju viktigt att vi känner ett stöd för det vi håller på med. Så vi försöker att kommunicera så bra som möjligt.
Mm.
Och det är viktigt att man tillbaka också känner att det är en stöd för den här kampen. Om vi tar en tjänst som YouTube exempelvis, den är ju lite kontroversiell i den meningen att många, särskilt nya musikskapare, ser det mer som en marknadsföringsplattform än som en intäktskälla.
Mm.
Och det vi upplever, det är ju att det är ganska många av våra anslutna som egentligen bara är tacksamma för om de får någon sorts genomslag på YouTube. Men vi ser också att så snabbt man börjar se på sitt musikskapande som någonting man ska tjäna pengar på, så är det inte helt så roligt längre.
Nej.
Om man inte själv gör det val att det här det vill jag marknadsföra på det här viset, eller det vill jag tjäna pengar på det här viset.
Mm.
Och det är ju det som man ska förstå i det här, att när det blir näring, när det är någonting man måste tjäna pengar för att kunna betala sina räkningar, så måste vi också få betalt för en tjänst som YouTube exempelvis. Mm.
Och om man då vill hålla sig uppdaterad kring vad som händer med allt det här, alla direktiv och lagar och ändringar och EU, hur gör man det bäst?
Alltså vi måste ju säga att de organisationer som vi jobbar med, som komponistorganisationerna, vi har SCORP, vi har FST, de är jätteduktiga på att informera deras medlemmar om det. Och Alfons Karabuda har ju verkligen varit en nyckel, Alfons Karabuda som är ordförande i SCORP, har ju verkligen varit en nyckelperson i det här arbete för att få till en stärkare lagstiftning på europeisk plan. De gör jättemycket i deras kommunikation till deras medlemmar. Och även vi på STEM försöker ju med de kanalerna vi har att informera så bra och enkelt som möjligt om de här som kan uppfattas som lite tråkiga saker för den vanliga. Så vi försöker att förklara begreppen på ett enkelt sätt i vår kommunikation. Vi gör det i nyhetsbrev, vi gör det på vår webb. Och såklart också när vi har tillställningar där vi kan prata om de här ämnena, försöker vi också göra det. Jag kommer här och pratar med dig om det.
Precis.
Också. Det
perfekt.
Ja, och du har bjudit in andra också. Alltså Elisabeth Wiedlund har varit här.
Exakt.
Linda Portnoff har varit här. Örjan Strandberg var här. Så det är ju människor som också är en del av det här nätverk som jobbar för de här intressen.
Och hur ser din vision ut för STIM de kommande 10 åren?
Ja, innan jag kommer till hur visionen ser ut, så kanske jag ska säga vad är det som håller på att förändras just nu.
Ja.
För man kan säga att vi just nu ser vi en extrem förändring i den omvärld vi är i. Vi ser en globalisering som vi pratade om nyss. En globalisering som betyder att vi inte bara kan se Sverige som vår marknad. Vi måste se Europa, hela världen, som vår marknad. För andra ser Sverige som deras marknad idag. Så vi börjar ha konkurrens plötsligt. Vi ser också globalisering på det viset att tjänsterna blir globala. Vi upplever också en individualisering. En individualisering som betyder att den enskilda inte ser så mycket till kollektivets intressen, men mycket mer till egna intressen. Det är en utmaning för någonting som STEM som är byggt på tanken om att tillsammans är vi stärkare och att det vi gör för de bästa gör vi också för dem som blir bäst imorgon.
Mm.
Och det tredje är den här digitaliseringen som har betydelse i alla möjliga delar av det vi gör. Om vi tar från ett administrativt håll, så jämför man inte bara STEM med andra STEM-liknande entiteter längre, man jämför med vilken tjänst får man i banken, vilken tjänst får man när man köper en tågbiljett. Allt det här, så plötsligt blir det vi jämför oss med mycket bredare än så. Så vi är i en konkurrens på ett helt annat sätt, både om att få rättighetshavarens rättigheter i framtiden, men även att få de som använder musiken att fortsätta använda den musik som vi representerar. Så den här konkurrenssituation är helt ny och den kommer bara att öka.
Mm.
I det här är min vision för STEM att vi också om 10 år att den där relevanta enheten, att vi fortfarande har den rollen vi har idag. För om vi fortfarande har den rollen som vi har idag, nämligen att se till att de som skapar musiken också är skäligt betalt. Om vi har den rollen, så vet vi också att musiken fortfarande har ett starkt värde också om 10 år. Den här idén som STIM är byggt på, den måste vi säkra överleva. Och det gör vi ju genom att förbli relevanta, det gör vi genom att anpassa våra tjänster, anpassa sättet vi licenserar på, se till att vi pratade om det tidigare, att vi blir så transparenta med det vi gör som möjligt, vi får in så mycket pengar som möjligt, får ut så mycket pengar så rättvist som möjligt, att vi ständigt ses som och kämpar för en stark upphovsrätt och också får resultat där. Om vi kan göra de här sakerna på bäst möjliga sätt de nästa 10 åren, så tror jag också att vi, när vi sitter här om 10 år, bara ser ett stärkare STIM. Kanske inte ett STIM som enbart representerar svenska upphovspersoner. Kanske ett STIM som också har internationella upphovspersoner, alltså personer som delar den världen som STIM är byggt på, som väljer att ansluta sig till STIM även om de inte nödvändigtvis har en naturlig koppling annars till Sverige. Och jag hoppas verkligen att vi kan hålla kvar och tror på att vi kan hålla kvar alla de stärkaste och bästa och mest intjänande låtskrivare, kompositörer, tonsättare som vi har i Sverige. För på det viset kan vi säkra att alla den här stora mass av kommande stjärnor, kommande Max Martins, också får en chans. För det är ju en del av det STIM är. Det är att se till att de som tjänar många pengar idag också gynnar hela gemenskapet genom att vi ser till att samma tjänster erbjuder vi faktiskt dig om du ansluter dig till STIM. Jag vet inte om du är ansluten till STIM, men om du är, så erbjuder vi faktiskt samma tjänster till dig som den som tjänar mest på STIM.
För du nämnde det, konkurrenter just. Och det kommer ju upp nya affärsmodeller, nya företag som erbjuder kreatörer en engångssumma till exempel för ett verk. De här konkurrenterna, får det er också att hålla er på tårna så att säga?
Jag tror det är hälsosamt. Jag tror det är hälsosamt, sunt för en organisation som STIM. Om man, nu är du ansluten till STIM, du har verk registrerat, om du har alternativ, för det måste vi överväga ständigt. Hur säkrar vi att du får ett alternativ hos oss som är bättre än de andra alternativ du kan överväga? Så konkurrensen är bra för en organisation som STIM, utveksamt. Jag tror också att vi som utifrån ett vanligt marknadsperspektiv, bara för att känna att vi är i en verklighet idag där de här monopolsituationer, de är inte naturliga längre på samma sätt. Och det tror jag alla upplever. STIM har ju motsvarigheter i stort sett alla andra länder, åtminstone de utvecklade delar av världen. Och jag tror alla upplever det. Den här förändringen som håller på att ske just nu.
Jag tänkte att vi ska gå in lite mer på också er som organisation och framförallt en fråga som är väldigt, eller var under hösten väldigt mycket aktuell, men vi vill fortfarande fortsätta lyfta den, hela MeToo-rörelsen och när musiken tystnar. Hur kan ni, eftersom ni är en stor organisation och har ändå mycket kraft, hur kan ni vara med och påverka till det positiva i den här frågan?
Vi har inte en jämställd musikbransch. Och det är inte en ny fråga. Det är inte en fråga som uppstod under hösten 2017. Det är någonting vi har varit medvetna om på STIM sedan länge tillbaka. Vi anser att vi behöver påtage oss det ansvar som det är att vara en av de absolut största spelarna när vi ser till ekonomisk kraft på STIM. Vi kommer till tag i det, vi har taget tag i det som organisation. Vi är en del av Musiksverige, och Elisabeth Widlund, som du har derinde, sitter som ordförande på en stemplats i Musiksveriges styrelse. Vi har løft jämställdhetsfrågan till øverste posten på dagordningen der. Det har vi været med at beslutte om som STIM. Vi vil se til, at i de fall där vi använder ganska mycket pengar på att säkra kulturell mångfald, att säkra musikens återväxt i Sverige. Många av de här pengarna, där kan vi också genom medveten att använda dem rätt också vara med att påverka. Vi kan även göra projekt som enbart är fokuserat mot ökad jämställdhet i branschen. Så vi kan göra mycket och vi kommer att göra mycket. Men det är inte någonting vi fixar på en dag. Jag tror det är någonstans mellan 20-22% av våra anslutna som är kvinnor.
Mm.
Och det kan man ju säga, det är 30% poäng för lite.
Mm.
Vi bör ha en jämställdhet. När det är sagt så kan vi ju se att vi ser svenska låtskrivare, kvinnliga låtskrivare som är framgångsrika internationellt. Och det gör mig extremt stolt. För det är någonting som ni har i Sverige. Nu säger jag ni, för jag kommer ju från en annan kultur trots allt i de här frågorna. Att man faktiskt har, oavsett att diskussionen har varit stark i Sverige, faktiskt har rört sig ganska mycket längre än man har i många andra länder. Långt nog, absolut inte. Men man har trots allt påbörjat resan lite tidigare än många andra ställen. Och det tycker jag är bra.
Mm. Och vilket ansvar känner du som ändå högt uppsatt ledare i den här frågan?
Får jag vara ärlig?
Ja.
Jag har funderat mycket över det. Jag tror att jag är den typen som inte har sett det som så stort ett problem som jag nu har förstått att det är. Och därför jag säger att jag har varit lite blind. Och därför har jag kanske inte, eftersom jag inte har sett det som det här stora problemet. Nu pratar jag inte om jämställdhet, nu pratar jag om de trakasserierna som har, för jag har inte upplevt det själva. Men man upplever ibland någonting där kanske man bör säga ifrån tidigare. Så personligen känner jag att den här diskussionen har varit bra. Det möjliggör det för mig att säga ifrån om jag ser kolleger, någon i min krets som gör någonting som jag inte tycker är rätt. Så jag får ett verktyg genom den här diskussionen i inte att tolerera sånt. Så personligt har jag upplevt det, och det har varit en resa för mig. Och jag hoppas verkligen att många andra män sitter i samma sits. För där har man möjlighet för faktiskt att vara med att påverka som person också. Om vi ser till min roll på STEM, så har jag de här verktygen. Jag är ju en del av det här maktapparat. Jag kan vara med att påverka, jag kan prioritera resurser. Jag kan säga att vi måste prioritera det här framför någonting annat. Och det är det jag kommer att göra.
Om vi blickar framåt nu då, kommer vi hitta en mer rättvis modell just när det gäller digitala tjänster och plattformar till exempel?
Jag är helt övertygad om att vi har den ryggvind vi behöver.
Mm.
Vi är inte, absolut inte där än. Det här, det är någonting vi ska fortsätta kämpa för. Men jag tror vi kan göra det bättre.
Mm.
Blir vi någonsin helt nöjda? Nej. Men det ligger inte heller i STEMs natur åtminstone att vara nöjda. För om vi blir nöjda, det gör vi inte det vi måste göra för våra rättighetshavare. Nämligen se till att de får den här ersättningen för deras musikskapande, så vi kan få skapat än mer fantastisk musik. Och det måste vi fortsätta kämpa för. Vi kommer aldrig dit vi önskar att komma, men vi ska röra oss mot punkten ständigt.
Om man är nyfiken och lyssnar nu på STIM som organisation, vad är ni söker hos en medarbetare till exempel? Vilka slags kompetenser letar ni efter eller egenskaper?
Vi har ofattbart många typer av kompetenser som vi behöver på STEM. Vi har byggt en strategiavdelning som jobbar strukturerat nu med strategi. Det är inte någonting vi har haft förut. Vi har en vanlig ekonomiavdelning där man ska jobba med vanliga ekonomi, saker och grejer. Vi har en kommunikationsavdelning där man jobbar med kommunikation. Vi har en stark juridisk avdelning. Men vi har även managers som sitter och hanterar data. Jag tror det sidste som jag pratar om her, data, kunskap om hur man på et intelligent sätt använder den kunskap man har i organisationen, den data man har i organisationen, til at udvikle tjenester med. Det er nogle af en af de sorgerne, som vi, jeg kan se, vi kommer at behøve fremover også. Mm. Og vi behøver mere af den. Det bliver alt mere kompliceret, når vi prøver om at få fløden af penge styret ret gennem systemet. Mennesker, som er brug på sånt, kan jeg se, at vi behøver i organisationen. Og i slutenden, om man brænder for musikken, der støtter det en på stem. Men det er ikke et krav, og det er vel det bedste eksempel på det, der er et krav for at være anstalt på stem, at man kommer derifra. Mm. Det er kompetencen inden det område, man kommer at jobbe med, som fremst er vigtig.
Härligt. Och nu när vi ändå är inne på dataflöden,
ja,
så ska vi ta en fråga från föregående gäst. Niklas ja. Molinder
ja.
Från Audly som vi hade med oss förra avsnittet. Och han vill ju då ställa frågan till dig. Din syn på det bästa sättet att nå ut med de här viktiga datafrågorna till kreatörerna.
Jag tror väl det är två svar på den frågan. Jag tror kommunikation. Det är viktigt. Att jag säger nu, få verket registrerat rätt.
Mm.
Det är till dig som komponerar musik. Jamen det är viktigt. Den andra delen, och det är det vi gör genom vår internationella samarbeten, se till att skapa så starka internationella strukturer att vi faktiskt kan genomföra den här visionen vi har om att skapa en database där vi har tillgång till komplett verksinformation om upphovsrättsliga verk. For alle nødgender i hele verden. Og det jobber vi jo tilsammens med andre selskab som STEM for at realisere.
Og då skal du få ställa en fråga til næste gæst også.
Vel generelt, man kan sige, at jeg tycker det er vigtigt, at vi prøver med varen i branchen, uanset hvem det er. Så min fråga er vel, hvad tycker du, at vi gemensamt kan gøre for at se til, att vi lyfter medvetenheten och respekten för upphovsrätten.
Då tycker jag vi avrundar och säger jättestort tack för att du ville komma och prata lite.
Tusen tack för att jag fick komma. Jätteroligt att vara med.